Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Då har jag med mig Fred Andersson idag som har varit researcher och
redaktör
för UFO-mysteriet med Felix Herngren, och som du själv också är med i den här.
Ja, det stämmer. Ja. På ett hörn i alla fall.
Ja, ja, vad roligt. Superkul att ha det här, Fred, verkligen.
Tack så mycket. Jätteroligt.
Och framförallt nu när det precis har varit premiär också för den här dokumentären. Jättekul. Och vi i Mediumpodden har inte haft jättemycket om UFO, men vi har haft en del i alla fall genom åren. Bland annat har vi ju haft Claes Svahn här som också är med i UFO Sverige, precis som du då. Han är väl ordförande för övrigt?
Ja, han är ordförande.
Precis. Ja, UFO Sverige. Han har varit här i Mediumpodden för ett tag sedan, och sen så har vi ju berört ämnet lite då och då, både om utomjordiska farkoster, eller ja, vi vet ju inte riktigt vad det är förresten. Så att man kallar väl det för UAP idag.
Ja, det är väl den nya coola namnet. Ja. Jag föredrar ju UFO.
UFO. Mm.
Ja.
Oidentifierat flygande
objekt.
Just det.
Precis.
Härligt. Ja, men kul. Och nu så ska vi prata lite, för jag vet ju att du har ju otroligt mycket erfarenhet av just det här området, och eller väldigt mycket insyn, inblick. Du har påläst, kanske nästan lite beläst kan man tänka sig inom det här. Och ja, för det första, var det roligt att göra den här serien?
Ja, verkligen. Det var ju mitt drömprojekt.
Mm-hmm.
Jag hade ju alltså bokstavligen, jag vet inte om man kan använda det ordet, men jag har ju verkligen de senaste åren manifesterat att jag ska få jobba med ett sånt projekt.
Mm.
Det har verkligen varit det som har varit på i mitt huvud. Liksom. Jag vill göra en UFO-serie för svensk tv.
Mm.
Med svenska fall och berätta. Ganska pedagogiskt, folkbildande,
ja,
som en recensent sa. Det är ju det jag verkligen varit ute efter. Jag har ju jobbat mycket med paranormal tv.
Ja.
Det okända till exempel. Gjorde 50 avsnitt av det som inslagsproducent. Så jag var ute i massor av hemsökta hem.
Mm.
Jag träffade massor av spännande människor. Fick lära mig så otroligt mycket. Och jag menar, jag har ju ändå alltid varit lite skeptisk. Men före det okända så var jag 100% skeptisk mot allt. Jag tyckte det var intressant. Men det var liksom, nej. Men just bara att få prata med människor. Alla de här familjerna och sånt. Det var otroligt, otroligt givande. Och sen har jag jobbat med mycket så här, typ Farmen och Bachelor och såna grejer. Men det jag väl har jobbat hårdast med de senaste åren, det är typ alla säsonger av Spökjakt med Jocke Lundell, Jocke och Jonna. Där jag var redaktör och researcher. Så där, plockade fram alla vittnen, hittade alla ställen.
Wow.
Och sådana saker.
Ja.
Så att spöken står mig nära, men UFO står mig nog närmare, ska jag säga.
Gud, så roligt. Helt fantastiskt. Jag tänker på det du sa med det okända, att det ändå gjorde dig kanske inte övertygad, men i alla fall så förstod du att här finns ju verkligen någonting.
Ja, och det, absolut, det är fortfarande för mig idag. Det viktigaste för mig är inte bevis, utan det är människors upplevelser. Det här, för mig är det nog ganska närbesläktat med muntliga traditioner, att människan vill berätta om sina upplevelser.
Mm-hmm.
Och de här upplevelserna kan betyda så mycket på ett personligt plan. Även om det inte visar sig vara något övernaturligt eller något konstigt. Men huvudsaken att upplevelsen är där. Och det på något sätt påverkar, förhoppningsvis positivt.
Naturligtvis. Ja, just det.
Jag tycker sånt är superintressant.
Ja.
Så det lärde mig väldigt mycket av det okända.
Mm-hmm.
För jag kan vara helt ärlig, jag tror inte alla hem vi besökte var hemsökta. Jag tror att det kunde vara andra
saker.
Ja. Men ibland var du hemma hos folk där du bara kände att det, dels känner man av själv.
Mm-hmm.
Och då vill jag inte säga att jag är för synsk eller något medium eller sånt där. Men man känner att någonting är där, någonting finns där.
Mm-hmm. Som du känner här idag hos mig.
Ja, jag vet. Jag vet, jag blir alltid lite generad när jag hör sånt. Oj, nu tappar jag bort mig här.
Vi pratade om det här med det okända då. Att det var ju så att ibland så kände du att här finns verkligen någonting, och ibland så var det inte så. Kanske det var inbildning eller någon form av självsuggestion och grejer.
Ja.
Inte vet jag.
Men absolut. Mm. Men jag ska också säga att hos de familjer som vi besökte där jag känner att det var nog inga spöken här, så märkte jag ändå hur mycket det hjälpte av att ta dit ett medium och rensa eller prata om det. Det blir som en nästan terapeutisk.
Healing.
Ja, healing. Mm-hmm. Så då, vi kom ju alltid tillbaka en månad senare.
Ja.
Och ser hur det går. Och de här familjerna var ju oftast helt förändrade.
Ja.
Och bara det värmde.
Absolut. Oh ja. Det har ju faktiskt blivit nästan som en ny grej, det här med hemsökta hus och platser, eller att man har liksom lite grann, jag vill inte kalla det för exorcism, men faktiskt att man har ett medium där som lugnar ner sådär.
Mm.
Det är ju faktiskt ganska på ett sätt en ny företeelse, i alla fall som känns, om vi säger så. Så är det en modern företeelse. Men det är klart, det finns ju också lite för emot där. Många medium tror ju inte på onda andar eller ondskefull energi, om vi säger så, utan ofta så tror vi då att det rör sig om just nära och kära som bara vill förmedla att hej, vi är här liksom.
Just det.
Majoriteten av sådana här. Men i alla fall, alldeles oavsett så är ju det intressant att det har blivit en ny grej liksom. Jag tänker också på, det är inte samma sak då med UFO, att man vill liksom att rensa. Men att det blir samma grej där.
Nej, det är det ju inte. Utan människors upplevelser när det kommer till UFO är ju oftast av det märkligare slaget. Du kan ju aldrig, nu, det här kan vara intressant. Jag tänkte just säga att det har ju aldrig med döda släktingar eller någonting att göra. Men det kan det ha, nämligen.
Mm-hmm. Med UFO menar du?
Ja.
All right, berätta.
Något som är relativt vanligt, jag säger inte att det är supervanligt, men det är ju att själva UFO-upplevelsen, de som säger sig ha blivit ombordtagna, oavsett om det är en yttre eller en inre upplevelse, det är oftast väldigt, väldigt liknande en nära döden upplevelse.
Wow.
När du ser att de går in i ljuset.
Mm.
De träffar släktingar och vänner som har gått bort. Och det gör de även inuti UFO:n. Vilket jag tycker är en väldigt intressant koppling. Det finns ju de som hävdar liksom att det egentligen är samma sak. Om man ser UFO:n eller UFO-upplevelser. Ja. Att det är en kanske mer en inre eller till och med en spirituell upplevelse.
Ja.
Jag kan tillägga att jag vet inte. Jag har ingen aning. Men
spännande. Ja. Det jag kommer att tänka på Fred nu, det är faktiskt så. Jag tror faktiskt inte att kanske Claes Svahn skulle hålla med om det där hela vägen. För han är ju ganska hardcore att det ska vara objektivitet och fysiska fenomen. Men det du pratar om nu tycker jag kan härledas till CE5-rörelsen. Alltså att det också involverar mer mentala inre upplevelser. Att det är liksom inflätat i UFO-upplevelserna. För jag menar, att där kanske det kommer mer till den här nära döden upplevelsen och att det involverar fler aspekter.
Absolut,
kanske
absolut.
Kanske träffa Jesus också, inte vet jag. Nej, men förstår man här, att det är en högre upplevelse.
Oj, verkligen. Eftersom jag aldrig... Jag kan prata om sånt från positionen av en observatör. Ja. Liksom att det jag läser och hör, men jag har aldrig upplevt någonting själv på det sättet. Men just den inre upplevelsen när det gäller UFO-upplevelser och för övrigt andra upplevelser. Jag brukar säga så här, jag vet att min Claes är en jättenära vän till mig, men han skulle absolut inte hålla med. Jag spekulerar.
Men det är spännande också att ni är lite olika ändå, inom UFO-Sverige menar jag.
Jag känner ju att i många fall, inte alla, men i många fall så är den här inre upplevelsen, om det är en inre upplevelse, lika verklig som en fysisk materiell upplevelse. Det är bara att den sker på ett annat plan. Återigen, jag kan ju inte bevisa eller liksom, från min sida.
Jag är med dig i det resonemanget, det kan jag lugnt säga.
Och det håller jag liksom, vi har ju väldigt många fall överlag som är väldigt, väldigt konstiga, nästan drömlika i sin logik. Och jag har alltid tänkt på dem som, eller så här, för mig kvittar det om det här är en dröm eller en hallucination eller inbildning.
De borrar här i väggen.
Ja, det är, utan det är fortfarande den personliga upplevelsen och vad de har fått med sig av det och att det eventuellt är en form av verklighet ändå.
Precis.
Det, så tänker jag. Det är flummigt, men nu sitter jag ändå i mediepodden.
Vi är väldigt oflummiga faktiskt. Det där är faktiskt en fördom mot medier och andra spirituella.
Nej, jag skojar lite grann.
Jag kan däremot hålla med om att det finns ju vissa saker inom, alltså det forna New Age som var flummigt. New Age-rörelsen. Men i alla fall det här med CE5 då, som har blivit väldigt trendigt. Och där involverar de ju mentala tekniker som meditation och telepati och försöka liksom få kontakt med utomjordingar och skepp på den vägen. Så där har vi ju, jag tror att det är en annan typ av liksom falang inom UFO-grejen. Liksom.
Ja, CE5. Verkligen. Det är det ju. Jag har aldrig testat det. Har du testat CE5 någon gång?
Jag vet inte om jag behöver det på att säga. Ja, om du förstår vad jag menar. Men jag kan säga så här. Jag skrev om CE5 helt sjukt. Och kanske för fel målgrupp egentligen. Men i alla fall, jag gjorde en så här Camillas magispecial i Skvallerblaskan Hänt Extra liksom för 1000 år sedan. Och då var den här appen som Stephen Greer hade gjort helt ny. Och då tog jag med den liksom så i den här... Andra sidan special, Hänt Extra, något sånt där i alla fall. Så det var min första liksom kontakt med CE5. Och sen så var vi ute för jättemånga år sedan också. Det här är ju alltså, vad kan det vara då? 12 år sedan och sånt där. 11-12 år sedan. I alla fall var vi ute på Crop Circle expedition i England. Tillsammans, eller då var Stephen Greer där samtidigt och gjorde sån här expedition i alla fall. Och då höll de ju på med CE5-protokollet liksom. Medan vi gjorde liksom på ett annat sätt. Men en av oss i vårt lilla team då, vår lilla expeditionsteam, hade en sån här laserpekare med grön laser som man liksom ska sitta och använda. Och det gör väl de också. Yeah. Så att det är bara min. Nej, men jag tror inte riktigt att jag behöver det. Plus att jag behöver nog mer liksom stänga ner eller få mindre och vara mera nu, eftersom jag jobbar som evidential medium, bevisförande medium, så måste jag vara väldigt noga med att inte spisa ut för mycket, kan man säga. Nog pratat om mig, kära du Fred. Nu är du här och du är gästen i podden. Och det är så härligt i alla fall, för att du är så otroligt kunnig då om det här, och du har skrivit den här fantastiska boken Northern Lights, High Strangeness in Sweden.
Ja.
När kom den här ut?
Den kom ut i juli förra året, 2023. Och jag börjar, som vanligt med mig, när jag får en personlig kris så sätter jag mig ner och skriver. Och då blev det helt enkelt en bok om väldigt, väldigt märkliga svenska UFO-fall. Mest UFO-fall, det är några andra saker också. För jag älskar att skriva. Man försvinner in i en annan värld. Man går in i ett flow, är helt, helt underbart. Mm-hmm. Så då blev resultatet den här boken. Och jag tänkte, jag ger ut den här själv. Jag själv publicerar.
All right.
Men så var en kompis som sa, fan, skicka in den till ett förlag. Mm-hmm. Och då gjorde jag det till ett amerikanskt förlag. För den är skriven på engelska.
Ja, just det.
Och de hörde av sig en ganska kort tid senare. Och bara sa, vi måste ha ett samtal.
Wow.
Vi vill ju ut den här.
Otroligt. Vilket,
ja, jag har aldrig varit med på maken. Jag har nog aldrig någonsin skickat in ett manus till ett förlag. Och så för mig var det bara, ja, varsågod, ta den.
Otroligt, för jag har hört också så här att när man ska skicka till amerikanska förlag så måste man ha en litterär agent.
Ja, ja.
Men de tog det här rakt av.
Jag tror att han som rekommenderar mig att skicka in till just de här då, Beyond the Fray, är ju en ufolog som heter Ryan Graves som har gett ut ett par väldigt, väldigt bra böcker. Och han tycker om det jag skriver av någon anledning, för jag är så blygsam. Men, så att det kanske hjälpte till att han rekommenderade. Men
det här är ju så himla bra, det är ju det handlar om. Givetvis, så sluta nu vara ödmjuk här. Det här är ju superbra, det är det handlar om.
Så att den boken handlar egentligen om, det är en jäkla massa fall. Man kan säga att det är ett huvudfall i varje kapitel. Och sen så, vet man skriver, det blir som fraktaler, man bara kommer på andra grejer, så vill man skriva om det, så blev det den här boken.
Jättehärligt.
Jag är väldigt stolt över den, och den har blivit mottagen väldigt bra, för det är ju alltid skräcken att läsa recensioner, tycker jag i alla fall.
Men ska du göra den på svenska också, eller?
Jag vet inte, just nu håller jag på att skriva en till bok på engelska. Mm. Jag gillar att skriva på engelska, jag vet inte varför. Men jag har funderat på att översätta den här till svenska. Jag får se, nu vill jag bara färdigställa den andra boken först.
Men har du en redaktör då som hjälper dig också lite, eller?
Jajamensan, och det gör de på förlaget, amerikanska förlaget. Man får läsa, jag fick ju läsa lite noga, för det är mycket svenska namn och ortsnamn och sånt. Där. Man får bara så här, hålla ett vakande öga på vad de tror är en felstavning eller inte. Så.
Ja, just det.
Men fast det mesta jag tog bort i och med att vi gick igenom manus, det är sånt jag själv kände att nej, men det här var ju bara onödigt.
Mm-hmm.
Och sen har jag min hårdaste kritiker, min partner, som vi läste den högt.
Mm-hmm.
Och då blev jag ju sårad ungefär 100 gånger om, men på ett bra sätt, alltså ibland måste man bara höra att Fred, jag fattar inte vad du menar. Eller,
ja, men inget annat hjälper än smicker hjälper ju inte i.
Nej, det verkligen
liksom.
Inte.
Nej. Så det var liksom, tror eller så här, de vill bara liksom vara snälla.
Ja, exakt, man ska. Så den är, men om jag får återkoppla lite till vad du pratade om där om meditation. För något jag tänkt väldigt mycket på som jag skriver i boken, det är att väldigt, väldigt många av de här observationerna som är väldigt, väldigt konstiga. Vi pratar, det är varelser väldigt mycket och det är skepp. Alltså det är väldigt, det är liksom inte bara en prick i skin. Det är mycket mer än så. De flesta av dem är i en tyst, lugn miljö, oftast natur, bortanför trafik och oväsen. Och jag älskar ju naturen själv. Jag älskar att gå ut i naturen många, många timmar. Och jag tror att man försätter sig i en form av meditativt stadium där ute. Som också gör att man har lättare kanske för att uppleva såna här saker. Jag skriver lite grann om liminal space. Det vill säga det här mellanrummet mellan olika saker. Det kan vara hallen här utanför. Det är ett liminal space. Eller en grusväg mellan två skogar. Eller två skogar. Eller vad säger jag, förlåt mig. Jo, en skog versus stad till exempel. Då blir skogen en liminal space. En plats där allt kan ske.
Ja, just det. Och den här hallen är verkligen en sån.
Så det är så.
Ja. Det är en komplett rymdstation där.
Så jag tror i alla fall att man kan bara genom att vara ute i naturen och hitta det här speciella lugnet, så tror jag att du kan uppleva mer saker än vad du kan tro. Oavsett vad det är för någonting.
Ja. Ja, men det är verkligen intressant. Och all verklighetsuppfattning är ju mental, hur som helst, det kommer vi aldrig ifrån. Så att det är ju, och egentligen kan man ju säga så här också, att vi, hela vårt medvetande är ju liksom flerdimensionellt eller multidimensionellt hela tiden. Det får man ju lov att konstatera, eller hur? Så att, ja. Men det är klart att vi har objektivitet och subjektivitet i våra upplevelser.
Jag tror ju verkligen att upplevelserna också är... som vi pratar om här, väldigt, väldigt kopplade till oss själva. Vart vi kommer från, vilka erfarenheter vi har, vilka populärkulturella referenser vi har, vilken attityd vi har. Det är därför att UFO-fenomenet är, alltså de intressanta fallen, det är så otroligt brett. Alltså det är ju alltid den konstiga varelsen, eller ännu konstigare varelse, så händer den konstiga grejen, eller så är det Bigfoot i ett UFO. För att jag tror att det handlar väldigt mycket om en personlig synvinkel. Alltså du ser vad du har liksom tagit med dig genom livet.
Ja.
Och då återigen, jag säger inte att det betyder att det här är en hallucination.
Nej,
eller något, utan det är bara,
jag tror helt med, för att nära döden-uppforskningen, den är ju, säger ju samma sak, att det är lite så här nationellt och alltså präglat av trosuppfattningar och religiösa föreställningar. Det vill säga att en del som är präglade ur en kristen miljö träffar just Jesus och sånt där.
Ja.
Och i andra kulturer som i Japan eller Kina så är det ingen tunnelsfärd utan är någon som båtfärd eller att man är i någon grotta. Du vet, så här saker. Så att det influerar liksom vårt medvetande också.
Oh ja,
våra föreställningar.
Utmärkta exempel, verkligen. Jag är ju jättefascinerad av, och jag är absolut inte ensam om det, mellan gamla tiders folktro och nyare upplevelser.
Mm.
Hur vi en gång såg, och fortfarande gör, ser tomtar. Mm. Tomtar och troll och älvor och sånt där. I upplevelser som är väldigt, väldigt liknande det som sker i modern tid med folks upplevelser med eventuella rymdvarelser eller UFO:n. Det är otroligt. Det är väldigt, väldigt likt. Ja, förutom att symbolerna vi ser.
Förutom en demon nu är en E.T.
Ja, exakt. Och det jag tycker jag är superfascinerande.
Jo, men verkligen. Jag har för övrigt haft Tommy Kosla här också.
Ja, Tommy.
Här. Så det var ju spännande. Vi pratade just om tomtar och troll och vättar och näcken och allt vad det kan vara. Nej, men sådär. Men det är jättespännande här. Men samtidigt, nu sitter inte vi och skrattar bort det här.
Nej, absolut inte.
Utan det är ju absolut, om vi tänker oss rymden, alltså vår galax, vårt solsystem, Vintergatan, och sen så tänker vi allt annat då, alla andra galaxer och solsystem, så är det ju troligen så att det finns mer än bara det här, det är befolkat liksom.
Absolut, jag är ju absolut övertygad om att det finns liv i universum, förutom oss då.
Ja. Du är helt säker på det alltså?
Jag är helt säker på det. Sen är inte allt, jag är ju lite mer inne på vad jag alltid brukar kalla den mer esoteriska förklaringen, att det handlar om något icke-fysiskt fenomen men som ändå fysiskt. Men så jag har kanske lite svårt att greppa att de skulle kunna flyga hit. Men jag räknar inte bort det. Men det är bara min personliga tanke om det.
Men om de ligger i total teknologisk framkant liksom, så nog 17 borde de kunna komma hit då?
Ja, eventuellt. Ja. Så här, nu kommer jag säga det här citatet helt fel, men det var Arthur C. Clarke som sa en gång att det här kommer jag misshandla, det här citatet. Det handlar någonting om att vår moderna teknik kan såg som magi en gång i tiden. Alltså att det är så pass overkligt under en tidsperiod att vi liksom inte ens kan föreställa oss det utan att vi skulle kunna se det som magi eller någonting övernaturligt. Så jag tror definitivt att teknologin kan utvecklas på det sättet. Men jag vågar inte riktigt uttala mig så mycket mer om det. Men att det finns liv där ute, absolut. Mm. Och nu hörde jag bara häromdagen att liksom i bara vår galax så skulle det eventuellt finnas, du vet, så här, miljarder planeter. Liksom,
som är jordlika.
Ja, eller som det eventuellt skulle kunna finnas någonting. Och då kan man ju bara förstå hur det ser ut i hela universum.
Ja, eller hur?
Det
är så spännande tankar bara. Man blir alldeles, wow!
Jag tycker det är liksom, du vet, man är ute på natten och tittar på himlen. Ja. Och man bara, det är så överväldigande.
Ja, visst är det. Ja. Jag har ju precis varit nu på Teneriffa och där har de ju jättebra, man har jättebra möjligheter där att verkligen se otroligt många stjärnor och planeter faktiskt. Så de har ju också ett av världens främsta observatorium just där. Det kanske inte folk vet egentligen, men tänker ju säga att just Kanarieöarna som jag ofta är på har varit på sedan slutet av 70-talet med min mormor och morfar. Ja. Det är lite så här utskällt liksom av, eller efter sällskapsresan när du vet, alltså var berg. Men det som är spännande faktiskt rent esoteriskt, det är först att det är en seglivad myt eller jag vet inte, men i alla fall en utbredd föreställning från New Age-håll att det faktiskt är gamla Atlantis som ligger där.
Okay.
Ja, så att det här är delar av det faktiskt.
Ja.
Och en del av Atlantis, forn Atlantis då, ligger under vatten också, precis där utanför. Och sen så, den andra saken är ju då att det har ett av världens främsta observatorium, astronomiska observatorium, just där.
Okay.
Så det är spännande.
Det visste
och man kan
inte.
Verkligen, nej men åk dit och kolla. Och vara lite, håll på med lite stargazing, för att det är jättespännande att se. Det är, alltså det är en otroligt hisnande himmel man har där.
Mm.
Och du ser absolut allt. Alltså det är helt underbart. Om, framförallt om du vet också hur stjärnorna står och sitter, så kan du lätt se vart olika saker är.
Jag tror jag vill, jag tror det mest min magiska natthimmelsupplevelse var för en del år sedan när jag jobbade i Sydafrika med ett tv-projekt. Vi var ute på savannen mitt i natten.
Mm.
Vi hörde lejon morra omkring oss. Och, men kristallklar himmel ovanför.
Ah.
Och man såg hela Vintergatan som liksom välde över oss.
Ah, just
det. Aldrig sett något liknande. Tyvärr kunde jag inte stå där så länge på grund av att just var lejon i närheten.
Ah.
Men det var verkligen, jag bara stod där, jag bara sög fast vid den stunden.
Men då måste vi också säga en sak på tal om det, att se hela liksom Vintergatan så där, precis på det här sättet som man också kan uppleva då på Gran Canaria eller framförallt Teneriffa, så är det faktiskt så att om man håller på att gå in i ett slags meditativt tillstånd just när man, i kombination, så kan man se att hela det här stjärnsystemet liksom kommer närmare på något sätt. Det kan vara väldigt speciella upplevelser man kan ha att göra med faktiskt.
Som
är lite åt CFM-hållet faktiskt. Så det låter sig göra stå på rätt plats och rätt omständigheter.
Så
ja, nu är det någonting
som...
Du får gärna, jag kan pausa här.
Ja.
Hej Claes! Ringer du plötsligt? Du kommer med här lite grann i inspelningen. Du ringer faktiskt Claes Svahn.
Han tyckte att jag skulle ha stängt av telefonen. Jag trodde att det räckte med att bara ta bort ljudet på något sätt här. Men,
Får jag fråga, hur känns det Claes efter den här filmpremiären, tv-seriepremiären?
Ja, men det är ju alltid lite pirrigt när det kommer större grejer på tv. Och det känns väldigt bra. Jag har läst kommentarer nu på morgonen här och positiva kommentarer i våra Facebook-trådar på Sveriges Facebook. Och det är roligt. Och även på min Facebook. Så det känns bra.
Härligt. Jag såg första delen. Det var jättebra. Det var superspännande.
Ja, det var kul.
Mm.
Jag har ju inte sett första och sista. Två och tre. Jag har inte riktigt kollat på när de var färdigklippta. Men jag hoppas att de också blir lika bra.
Det blir de garanterat. Toppen.
Ja, jag tror det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Okej, jag har ju sett första delen i alla fall av den här serien. Det var ju jättebra tyckte jag. Otroligt sajt, vad ska man säga då? Underhållande och lite undervisande på ett bra sätt tror jag också för gemene man som inte är så insatt kanske i det här. Och men det var väldigt trevligt. Det var också så här, det infriade alla förväntningar jag hade. Och jag trodde ungefär att det skulle vara så bra som det var.
Aha, tack. Tack. Jag tror att som jag ser det, som vi har gjort, det är att vi har gjort en serie som inte riktigt riktar sig till ufologer eller skeptiker eller troende, utan till folket.
Verkligen, ja. Absolut.
För att det, jag tror så här, det är många som inte riktigt har koll på det här. Då tror jag det kan vara bra att presentera ämnet på ett pedagogiskt sätt. Och det här är ju då sett genom Felix ögon naturligtvis. Det är ju på sätt och vis hans resa genom det här. Mm. För när han gick in i det här, då var ju han... Han var så här, ja, det kan ju bara finnas en förklaring. Det är utomjordingar som kommer hit i rymden själv. Men då har ju jag som redaktör och researcher och även Claes då liksom hjälpt honom att bredda sin vy på det hela. Det. Mm-hmm. Så att vi kommer ju, nu blev det ju väldigt mycket i första avsnittet, mycket fysiska rymdskepp, alltså om resor i rymden och sånt där. Men vi kommer ju gå in på mycket, mycket annat naturligtvis. Mm-hmm. Även liksom mer icke-fysiska upplevelser eller ombordtagningar eller, men också de lite mörkare sidorna av ufologin som det trots allt finns. Som
berätta är, om det.
Ja, dels finns det ju en ganska, tycker jag då, destruktiv konspirationskultur,
ja, just det,
som kan bli väldigt, väldigt mörk. Och jag är ju, I'm in it for the fun. Jag tycker det här är kul. Det är roligt, kreativt. Det är det jag gillar. Men konspirationsdelarna tycker jag kan bli väldigt, väldigt jobbiga. För det handlar väldigt mycket om oss och dem, us and them. Att det blir, man bygger upp murar istället för att jobba med varandra eller bara se varandra.
Nu tänker du kanske, är det här Illuminati och det där?
Ja,
det där?
Kanske inte just det. Ja, men jo, det är ju lite kopplat naturligtvis.
Eller
men,
vilken typ av UFO-konspiration?
Ja, det, man måste nog vara ganska insatt i ufologin för att se det här. Va? För det finns ju ganska aggressiva delar som jobbar väldigt mycket med att förtala andra, att bara jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. För, återigen,
men förlåt, inte den här sataniska konspirationen?
Det handlar mer bara om att det är en väldigt, väldigt konservativ synvinkel på vad UFO-fenomenet är.
Aha, det är helt nytt för mig. Jag är jättenyfiken.
Ja, och alla andra som inte håller med om det har fel. Så att, och då främst är väl, folk är ju besatta av de här militära videorna, Pentagon-videorna, och anser att det här är det ultimata beviset för att det är utomjordingar som kommer hit i rymdskepp.
Aha.
Det är det ju egentligen inte. Det är fascinerande videos, men vi vet ju inte riktigt vad det är för någonting. Så det kan bli väldigt hett däremellan.
Men du menar då de som vill dra snabba slutsatser eller direkt snabba, är så himla färgade av sin föreställning då att det måste bara vara det här?
Ja,
men vad menar de ändå? Jag fattar inte riktigt. Jag kanske är lite trögfattad idag. Men konspirationen, vad handlar den om? Jag fortfarande inte begriper.
Konspirationen handlar ju väldigt mycket om att myndigheterna döljer sanningen för oss.
Nu.
Och
varför skulle de göra det då?
För att de vill åt hemlig teknologi eller hemlig, jag vill säga utomjordisk teknologi till exempel. Att det handlar om en maktstruktur som måste
och ha ett övertag då, ett teknologiskt
exakt,
övertag.
Mot andra länder till exempel och sånt. Och så här, det är fullt möjligt att myndigheterna döljer saker för oss, det är jag säker på att de gör, men om jag ska vara helt ärlig, jag vet att en del kommer bli upprörda över det, men jag tror inte att myndigheterna vet ett skit om UFO-fenomenet. Jag tror att de är lika förvirrade som många av oss andra. För som jag sa innan, jag vet ju inte egentligen vad det här rör sig om, men jag är öppen för tolkningar. Oavsett att det är en inre upplevelse eller fysiska utomjordingar eller någonting annat. Det är liksom...
Ja, jag förstår. Men vi är nog ganska lika där. Jag är väldigt fascinerad. Jag har ju läst en del, eller det som har inspirerat mig väldigt mycket. Det, ja, men förstås med all astronomi och sånt där är ju spännande, men jag tycker att det är ganska roligt på sådana här fall, liksom sådana här case som berättar just om när de har varit kidnappade och bortförda till andra planeter och sånt där. Jag tänker exempel på också Project Serpo som du ju känner till, när man då påstår att man har haft ett utbytesprogram mellan, jag tror det var 50- och 60-talet då, med ett antal amerikanska militärer som har varit i ett utbytesprogram med ett gäng utomjordingar helt enkelt från en planet som hette då Project, nej förlåt, planet Serpo i ett annat solsystem som hette Sita Reticuli.
Just det. Ja,
just det. Och att man då har också biologiskt material, alltså man har kraschade skepp och biologiskt material i form av utomjordiska kroppar faktiskt, som man då har tagit tillvara sen de har kraschat någon gång på 40- och 50-talet.
Ja, ja, ja.
Och att de här kropparna då såg ut som ungefär... Som, och man menar då att Steven Spielberg blev inspirerad till att producera den här IT då, den där kroppen eller den där humanoiden eller man säger utomjordingen. Ja, i alla fall så Iben, de här utomjordingarna såg ut ungefär så. Mm. Och det här är jättespännande att läsa om tycker jag, oavsett om det är sant eller inte.
Ja, nej, jag håller med.
Och liknande har jag läst ett antal andra, jag ska inte dra dem nu, men i alla fall det är väldigt spännande att läsa om sånt där.
Mm.
För att antingen så är det ju så att det finns någonting i det, eller så är allting bara fullkomligt påhittat. Så, och det är också ganska speciellt om det är då en total liksom, mytoman som bara hittat på allt. Vem skulle göra det? Ja, du vet, det är spännande. Vad säger du om det här?
Det är jättespännande. Mm-hmm. Alltså, vissa kanske känner att jag är lite skeptisk. Och det, jag är skeptisk, men jag är oändligt fascinerad av såna här historier och berättelser. Vad ligger det här i... Vad ligger bakom det här? Finns det något korn av sanning? Det jag kanske... Jag vet inte vad en party pooper. Det jag sätter mig emot lite grann när det gäller just de här historierna om kraschade UFOn och tillvaratagna utomjordingar, det är hur dagens moderna ufologi ser ut. Det vill säga de som är dödstroende på det här. Det här är verkligen. Det är att det blir en otrolig fokus på teknologi.
Mm-hmm.
Att det blir nästan en religion som kretsar kring teknologi.
Mm-hmm.
Diana Pasulka har skrivit en bok som heter American Cosmic som handlar om detta väldigt mycket. Hur kontaktpersoner och liknande har en otrolig fascination för att hitta det där föremålet från det kraschade UFO:t. Mm-hmm. Det blir som en religiös artefakt i sig liksom, att man hittar ett litet splitter eller någonting sånt.
Och att det då är beviset också.
Ja, precis. Och då blir det ju egentligen på sätt och vis som de artefakter man har inom katolska kyrkan eller liknande, benbitar och sånt. Det är lite liknande.
Mm-hmm.
Men jag är ju inte... Jag tycker man ska gå bortanför teknologin. Jag tycker det blir för mycket fokus på teknologin. Och det blir det kanske automatiskt när man letar efter kraschade.
Ja.
Jag tror fortfarande att grunden till hela fenomenet är oss människor.
Mm.
Vi människor som är...
Ja.
Det är det absolut viktigaste.
Mm.
Jag brukar alltid säga att jag tycker det är ganska tråkigt med stridspiloter och avancerad teknologi som har fångat UFO:n på bild. Ge mig en jordbrukare som är ute och kör sin traktor på kvällen och ser ett flygande tefat på ett fält och har en upplevelse. För mig är det mycket, mycket viktigare och mer intressant.
Mm.
Intressant form av observation.
Mm.
Nu kanske jag bara yrar. Men
absolut inte. Men det är inte så att du bara tror att det är liksom psykologiskt fenomen. Nej. Utan det är ju...
Nej, absolut inte. Men jag är väldigt fascinerad av den delen av det.
För att jag
tror att det är lika viktigt som alla andra delar egentligen.
Helt klart.
Och jag tycker också att den psykologiska vinkeln på det här, alltså att det har med oss själva och vårt inre och vårt medvetande, är ett sånt fantastiskt ämne att gräva i och analysera i. Och det är samma sak med hur upplever människor det här? Vad är det för symboler de ser och vad betyder det för dem? Det är liksom...
Och när det kommer till just vad betyder det för dem? För vi vet ju att nära döden upplevelser har väldigt så här positiva konsekvenser, och samma sak med utekroppen upplevelser eller kontakt med andra sidan då genom skickliga medier. Så vad får det här för konsekvenser att man har liksom fått syn på en farkost som man anser är utomjordisk, eller så ett skepp, liksom ett Adamski-skepp eller något sånt där då. Eller att man faktiskt har haft en närkontakt då med en utomjording. Vad säger litteraturen då om det?
Ja, både litteraturen och de jag har pratat med har det ju i 99% av fallen varit en väldigt positiv upplevelse. Den kan ha varit skrämmande just då.
Mm.
Och den kan ha varit väldigt jobbig på grund av att när de har berättat om sina upplevelser så har folk hånat dem. Liksom trott att de har varit galna. Foliehattar. Som är liksom den delen. Och det är så viktigt att folk ska kunna få berätta om sånt här utan att bli skrattade åt eller sedda som galningar.
Och en positiv upplevelse.
Ja, exakt. Precis. En positiv stark upplevelse. Det jag har märkt är att många har fått ett mycket bredare perspektiv på sitt eget liv, på universum.
Ja.
Liksom bara att få den här upplevelsen har fått dem att bara inse att yay, vilket liv.
Mm-hmm.
Vad finns det för mysterier ute? Vad är det här för någonting? Det finns de öppnar upp sig, inte nödvändigtvis på ett medialt sätt eller så. Det kan hända sånt också. Men utan att det blir en viktig livsupplevelse som för dem framåt, som de tänker på än idag eller hela livet ut. Liksom. Mm-hmm. Vi har ju med i serien en man som heter Tommy Hesselbom i Grevie som hade en upplevelse 2011.
Mm.
Som fortfarande än idag blir otroligt känslosam för honom.
Wow.
Alltså verkligen, det är en otroligt rörande historia. Han kommer ni få träffa i avsnitt nummer 4. Jättefin man. Jättefin man. Han har alltid gillat att måla, men efter den här upplevelsen så blev han ju ännu mer kreativ. Började fortsätta måla mer och mer och mer. Och det upplever man också väldigt mycket. Folk blir också kreativa. De vill få utlopp för sina känslor och allting på något sätt. Sen finns det naturligtvis folk som har mått dåligt av det. Absolut. Men jag skulle säga att i de flesta fallen så är folk i längden positivt inställda.
Gud vad spännande. Så det har liksom öppnat upp någon form av högre kreativitet kan man säga.
Absolut.
Och inspiration för de här människorna. Ja, majoriteten då av dem.
Absolut, absolut. Jag vet inte om jag ska säga detta eller inte.
Jo, gör det.
Och du får klippa bort om du tycker att det är helt galet.
Nej, det är inte galet.
För det finns
vi gillar galet i
mediepodden. Ja, och jag kan dra en liknelse i mitt eget fall. Ingen typisk paranormal upplevelse eller på något sätt. Men för en del år sedan så bestämde jag mig för att testa flugsvamp.
Mm.
Amanita muscaria. Som ändå är en väldigt fin svamp. Den är väldigt, väldigt intressant. Och det var en otroligt fascinerande upplevelse. Jag kände mig väldigt stärkt av den. Men efter det, eller till och med under det, så började jag måla intensivt. Och har gjort det då i typ nästan varenda dag sen det här skedde.
Och hur blir dina alster? Vad är kvaliteten på dem?
De blir först och främst bättre och bättre. Men det blir väldigt abstrakta. Väldigt... det är nästan så att jag inte riktigt känner igen att det är jag själv som har gjort de här. Och vad jag menar där det är att jag tror att en sån upplevelse, en psykedelisk upplevelse kan ge samma effekt som en UFO-upplevelse eller en spirituell upplevelse eller någonting sånt där, va. Och det tycker jag tycker det är väldigt liknande även där liksom.
Ja, men det är jättespännande därför att jag känner ju en då som har ätit slät toppsfrivling och lite annan svamp också, dock inte flugsvamp, men som också började måla otroligt mycket och framförallt naturföremål liksom och också väldigt och ganska spaciga bilder också, väldigt mycket så här psykedeliska liksom, inslag om vi säger så.
Ja,
och astrala rymden och allt det där. Liksom. Men det är så.
Ja. Det är vanligt alltså. Ja. Och jag tror att upplevelserna är ganska liknande. För att man öppnar upp till någon annan form av, vad heter det på svenska?
Förändrat medvetande.
Där heter det. Förändrat medvetande.
Det är det som är meningen.
Så jag tror att det finns mycket att hämta i sådana upplevelser. Tyvärr har jag aldrig riktigt upplevt någonting.
Men vi vet ju också under andra typer av, inte bara om man äter kemikalier av något slag eller natur. Heter det? Ja, växter och svampar. Men i alla fall, vi vet ju det att man kan också med andra typer av metoder, till exempel meditationer, guidade meditationer och tekniker, energitekniker som till exempel boostar utomkroppsliga upplevelser, så vet ju att DMT, då, den här molekylen i hjärnan, är ju skyhög liksom, hos de personer. Och vi som är medier som jobbar med att... vi går in i ett förändrat medvetande också helt enkelt, och vi vet ju efter en stor seans till exempel med väldigt många andekontakter så har ju vi någon form av förhöjning liksom av den kroppsliga energin som gör oss faktiskt höga. Och det tar ungefär två timmar för ett medium som har jobbat under stor seans att komma ner igen till en normal nivå, energinivå. Det är faktiskt sant.
Intressant.
Så är det. Vi har rymden inom oss på olika sätt.
Ja, ja, ja.
Så enkelt är det. Och man kan själv ta sig dit med hjälp av olika metoder. Det får vi ju enas om här, tror jag.
Ja,
jag använder dock inte svamp, aldrig behövt göra det. Men ja, för mig är det jätteviktigt att ha öppet space liksom för allting. För det blir för jäkla litet, trångt och enahanda annars om man är för mycket 3D. Du vet vad jag menar.
Ja, ja.
Man blir så där, att det blir så litet och
ja,
fyrkantigt allt.
Jo, nej, men jag håller med, ja, verkligen. Jag bestämde mig när jag var typ 40, jag är snart 47, men när jag var 40, att jag orkar inte riktigt bry mig längre vad människor säger eller tycker eller tänker. Jag måste få tänka på mitt sätt och göra på mitt sätt. Och det här var en av de grejerna jag gjorde. Kanske inte det smartaste enligt vissa, men för mig var det bra. Och jag råder, ska ni äta flugsvamp, tänk igenom det först.
Ja.
Gör det på korrekt sätt. Hur ni gör det, det får ni kolla upp.
Gud, jag tänker väldigt mycket på det här nu. Det är en explosion av såna här olika typer av hjälpmedel nu. Med ayahuasca och allt sånt där, du vet vad jag menar. Men i alla fall, nu ska vi inte avvika för mycket.
Ja, förlåt, det här är typiskt
mig. Men det är intressant också att det finns hela tiden. Vi kommer ju aldrig komma ifrån att när det kommer till det paranormala då, eller UFO-relaterade fenomen eller olika typer av andra sidan också för den delen, så kommer vi aldrig ifrån att vi har det inom oss, och det handlar om medvetandet och ändå. Mm. Det är så.
Ja, ja, ja. En sak, om vi kan återgå till serien. När jag var där på mitt första möte, min jobbintervju, så sa jag att det som ni absolut, absolut måste ha med, det är svenska fall. Saker som har skett i Sverige och de människor som upplevt det. För det här, oftast, och det är även delvis i vår serie, så blir det väldigt USA-centrerat allting. Mm-hmm. Det är som allt händer där, det är det är det viktigaste.
Ah.
Men Sverige är ju ett makalöst land när det gäller mystiska, märkliga, unika upplevelser. Mm. Och i serien så har vi med ett fall, man kan säga ett fall i varje avsnitt.
Aha.
Dels då det vi hade i Hällefors i det första.
Mm-hmm.
Och sen så har vi Backsjön, 99, som säkert Claes har nämnt för dig någon gång om man har varit här. Där ett UFO, ett oidentifierat föremål i alla fall, flög ner i en sjö i Värmland.
Mm-hmm.
Fortfarande ett mysterium utan dess like. Mm-hmm. Många vittnen mitt på ljusan dag. Mm-hmm. Vi besöker även Vallentuna.
Mm-hmm.
Den beryktade Vallentuna-vågen 74.
Ja, precis. Ja.
Där har vi har ju anordnat en utställning ute i Vallentuna kulturhus nu, som vi öppnade i helgen som var. Där vi berättar om de här händelseförloppen. Så där träffar vi också liksom huvudvittnet Hillevi, som får berätta om sin upplevelse.
Ja.
Vi besöker platsen. Och så i sista avsnittet då, Tommy i Grevje. Alla fantastiska människor.
Men vad roligt. Ni sätter ju liksom lite grann Sverige på UFO-kartan nu. Jag tänker, kan ni inte liksom göra den här också så att den kan kanske sändas i andra länder?
Ja, jag tror tyvärr inte att det är en stor chans till det. För det är ju, TV4 har ju köpt det. Det är ju verkligen fyran.
Mm-hmm.
Tyvärr. Men jag hoppas ju att många som ser det just inser att man behöver inte kolla på amerikanska fall.
Nej.
Man kan kolla här i Sverige, för det finns jättemycket.
Men det finns ju också en slags, vad ska man säga, UFO-semestrar, höll jag på att säga. Nej, men så här, man åker då som vi gjorde till England. Vissa delar då i Somerset och heter Wiltshire på sån här sädescirkel-expedition helt enkelt. Men jag tänker då att det här också kan ju attrahera in att det finns ju många platser här för turismen, menar jag, UFO-turismen, att besöka här i Sverige. Så det kan ju vara bra på det viset.
Oh ja, absolut. Jag tycker ju att Vallentuna har ju ett par väldigt tydliga och kända platser då den här UFO-vågen skedde, som är lätta att hitta.
Mm.
Och det är jättespännande. Och
ja,
jag cyklade dit från Märsta för några år sedan, en het sommardag, glömde vattnet, fick frågan en jordbrukare om vattnet, han skulle ha dött där ute. Men mitt ute bland, men där kan man ju liksom besöka och bara se de här platserna på riktigt. Sen har du ju det mest kända i Sverige naturligtvis, UFO-monumentet i Ängelholm, du vet, Pollenkungen och Gustav Karlsson, som är en, jag rekommenderar alla åka till den här platsen. Det är, oavsett vad man tror om fallet, så är det så mysigt bara gå dit och bara dras med i den här otroligt märkliga historien. Så att det finns ju sådana platser. Jag önskar ju att vi ska kunna uppmärksamma fler sådana här platser i Sverige som så folk får veta kan besöka och läsa på.
Ja, det är spännande att göra det på semestern liksom.
Oh, ja.
Undersöka någonting. Det är också, ja, men det kan ju vara också andra typer av runor och sånt där som vi har i Sverige som är spännande också. Det finns väl en koppling kanske kring sånt också.
Det finns vissa som tror det. Jag menar, för exempel Vallentuna, det är ju fullt av runstenar och sånt där. Nackdelen där är att det är ju generellt mycket runstenar och högar och sånt i de här delarna av Sverige också. Så att är det ett UFO så kanske finns en hög där. Men jag tycker det är intressant. Ska jag erkänna att jag inte är så insatt i den delen, alltså den eventuella kopplingen.
Inte jag heller.
Men jag, återigen, jag är ju en sån person som verkligen åker ut mitt ute i skogar och letar rätt på högar och för det är det bästa jag vet.
Ja, det är spännande. Just det. Förlåt, en annan koppling så här. UFO och utomjordiska intelligenser som är liksom förmodat på en högre nivå än oss. Och healing, hälsoförbättringar. Det finns väl en sån koppling också. Kan du säga något om det?
Inte direkt egentligen. Jag vet ju att det finns ju sådana som säger att de har blivit healade bara genom mötet med vad det nu än är för någonting. Eller att de får den här gåvan att kunna hila. Men jag ska nog säga att jag inte kan så mycket om den delen egentligen. Förutom att det förekommer. Det jag kommer tänka på nu egentligen, ett relativt känt fall, omdiskuterat fall, en man som heter Rickard Höglund. Och det här var ju på 60-talet. Hur han hade någon form av kraftig, någon form av njursten, alltså verkligen fruktansvärt. Gick ut i en sjö nere i södra Sverige, träffade på då ett klassiskt flygande tefat med varelser med genomskinliga kläder. De var nakna under, vilket han verkligen ville påpeka också. Så att, men i alla fall, han blev healad från sin njursten efter detta. Förlåt, nu är det lätt som jag skrattar, men det är mer att det är en ganska absurd historia i sig. Och sen har vi väl, ja, ska man ta med? Vi har ju naturligtvis Gösta Karlsson och hans pollenpreparat, det vill säga den gåvan då, som man säger så har fått då via de här besökarna, som är intressant också. Också lite omdiskuterat naturligtvis. Men nej, jag vågar inte säga så mycket mer utan att jag känner att jag trampar i klaveret där, förutom att jag vet att kopplingen finns. Ja.
Jag tänker på det här med sädescirklarna i England, där är det väldigt mycket så med healing också, att en del undersökare försöker liksom, jag vet att de satt ut Parkinson sjuka människor i de här fälten och ja, du vet, försökte se om det blev någon hälsoförbättring och sånt där.
För serien så träffar vi en kvinna som heter Geraldine Orozco som berättar om en intressant bordtagning som hon var med om. Men där finns det, hennes kille eller hennes man var där samtidigt och stod i ett rum och var tyst för att han inte skulle störa oss. Men då stod han och viskade och berättade hur han hade besökt just cellcirklar i England och hade då blivit botad. Han hade haft något problem med benet, men gått in i cirkeln då och sen hade det försvunnit. Säger han i alla fall.
Säger han i alla fall, ja. Absolut. Så kan det ju vara. Det är ju jättespännande i alla fall.
Ja.
För jag tror att så här, är man väldigt intresserad av just den aspekten med kontakter då med sådana som man hoppas på är på en högre nivå, så brukar man ju oftast vilja ha del av liksom deras teknologi eller deras kunskaper som är överordnade vår, så att säga. Så det är väl i alla fall därför väldigt många intresserar sig för det här.
Ja, verkligen.
Spännande.
Ja, det är superspännande.
Ska man fråga sig vad det finns för liksom villkor kring det hela, vad det är för slags utbyte. Liksom.
Jag tänker också, kan det inte vara så att jag menar, viljan att bli frisk tycker jag ändå, du får förlåta Claes nu om du hör detta, men jag tror ju ändå att om har du en tillräckligt stark vilja.
Han är jättearg redan nu, allt vi har sagt.
jag tror ändå liksom att själva viljan i sig kan hjälpa till att bota någonting.
Helt klart, svårt att skilja från det jag håller helt med. Men sen så här, men däremot den vad ska man säga, överordnade teknologin då, liksom de framsteg som de troligen har gjort och utvecklingen som har nått jättelångt, den är vi ju jätteintresserade av såklart. Så det är jättespännande också i det här, att man, om det då finns, menar jag, civilisationer som ligger långt mm. före oss, då har ju de tillgång till teknologier som vi mm. gärna skulle vilja ha, menar jag. Så att det är väldigt åtråvärt också att hela tiden försöka rikta sin uppmärksamhet mot sånt som förmodat har nått längre än vad vi har gjort. Mm. Liksom. Så att det är ju kanske därför många är attraherade av det här också.
Ja, absolut, absolut. Det finns en intressant hypotes som handlar om detta som jag känner mig... Återigen, det är bara en hypotes. Mm-hmm. Jag kan inte säga om det är varken eller det ena eller andra. Det finns ett... Det brukar kallas för the control system. Det är Jacques Vallée, den franska ufologen, som har skrivit en del om det. Och the control system handlar om att vi blir matade eller presenterade med olika former av information. Det kan vara ren fysisk information i form av kraschade rymdskepp eller någonting annat. Eller andra delar av det här som då pushar oss i rätt eller eventuellt fel riktning. Så då förklaras till exempel med att kraschade UFO:n är medvetet kraschade. Det handlar inte om att de bara är dåliga UFO-förare eller någonting, utan man dumpar teknologin, studerar människan och ser vad kommer det här ta människan. Det är som ett experiment på något sätt. Och det är
spännande. Eller som så här nödlast som förut gick till liksom byar i Afrika där det var svält och du vet.
Ja, precis. Du har ju det här cargo cult-grejen, det vill säga att när flygplanen kommer förbi, jag vet egentligen inte hur mycket den här stämmer, men när flygplan kommer förbi och dumpar förnödenheter och saker så ser de flygplanet och börjar liksom se det som en någon form av högre makt. Liksom.
Ja, just det.
Men jag tycker the control system är intressant nästan ur ett filosofiskt perspektiv. Mm-hmm. Vad är det som pushar oss i olika riktningar egentligen? Både våra egna religioner, teknologi, liksom attityd mot andra människor och så vidare. Och varför? Det är ju det som är frågan. Varför i så fall? Jag har ingen aning.
Gud, så spännande. Ja, Fred, det har varit ett långt samtal här och jag ser fram emot att se fler av de här delarna nu av serien, och det vet jag att många Mediumpoddens lyssnare också kommer vilja se. Så för att vi är ju jätteintresserade av det här såklart, precis som allt annat inom det andliga och mediala och paranormala.
Mm.
Så är det något mer som du vill säga nu som vi har liksom, som var viktigt att ta med, Fred?
Ja, jag brukar säga så här. Jag tror att konceptet mysterier, det driver oss framåt som människor. Väljer vi att tro på allting, att vi tror att allt är spöken, allt är UFO:n, allt eller utomjordingar, allt, då försvinner det här mysteriet i våra liv.
Mm.
Så därför tror jag att man ska tänka kritiskt, man ska inte tro på allt och sen omfamna det där mysteriet som ändå finns där. Eller mysteriet. Det tror jag, det är min egen personliga övertygelse, väldigt, väldigt viktigt.
Bra sagt. Klokt tänkt. Tack så hemskt mycket för idag.
Tack så mycket. Det har varit ett sant nöje.
Hej, hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.